Vi är denna vecka sponsrade av Lendo. Ni vet det, Sveriges största jämförelsetjänst vad det gäller privat- och företagslån. Nytt år, då tänker man nya prylar. Och jag då som har barn som kikar på ny gamingdator till Alba. Jag går även i tankarna, Gusten, på att kika på en andra bil. Och då är det ju viktigt att jämföra vad man kan få för olika typer av räntor och lån, om det ens är möjligt. Men hur duktiga är vi egentligen på att jämföra räntor på lån, Gusten?
Jag skulle säga att det finns enorm utvecklingspotential, i alla fall hos mig.
Ja, men så är det verkligen. Hos Lendo så görs en ansökan och jämförelsen tar bara någon minut att genomföra. Och man får ofta svaret bara efter en minut.
En ansökan är kostnadsfri att göra på lendo.se och man kan ansöka och jämföra lån upp till 600 000 kronor.
Och ansökan är inte bindande med den här jämförelsen. Hos Lendo så får man en enkel överblick och det görs endast en kreditupplysning hos UC.
Går du i lånetankar så börja alltid på lendo.se. Vi säger stort tack till Lendo för att ni är med och möjliggör Toto Balotto.
Stort tack!
Känn er varmt välkomna till Toto Balotto. Det är torsdag den 11 februari.
Äntligen.
Jag har fan i mig namnsdag idag.
Är det så?
Ja.
Tror du Gusten var ett sånt där namn som inte hade namnsdag?
Nej, det är helt korrekt. Men jag har ju ett till namn.
Aha.
Yngve.
Ja, är det Yngve då?
Visst.
Stolta Yngve.
Stolta jävla Yngve. Kanske ska superproducent Kimpa Wirsén få avsluta den här episoden med... något härligt solo av Yngve Malmsten.
Ja, varför inte?
Det tror jag inte han skulle tycka var skittråkigt. Hur är läget?
Mycket bra. Jag har på tal om högtider haft födelsedag för min lilla 4-åring här precis. Så att, ja, men det rullar på. Sen såg jag att det ska bli mildväder i Stockholm om en vecka. Då blir man glad.
Det är ändå lite omskakande att Florens, som alltså föddes under en tid när vi gjorde Toto Balotto. Vi hade ju ett avsnitt som jag vill minnas att vi döpte till Baby Boom. För att Florens kom där i samband med någon inspelning.
Just det.
Och jag ringde väl dig, tror jag, från BB.
Så kan det ha varit.
Du var liksom i Toto-skapandet även när barn såg dagens ljus för första gången.
Tja, Gusten.
Tjena, superfarsan.
Tjena.
Läget?
Jo då. Förutom att jag inte sovit på hela natten, så Florens valde att komma nattetid. Så man är lite pömsig, det är man ju. Man känns lite skör, så samtidigt ska man inte klaga.
Sa du det till Helena efter födseln?
Ja.
Jag känner mig lite skör.
Exakt, jag känner mig lite skör. Skulle behöva lite omtanke och vård. Man blir ju extremt tacksam för alla som hjälper till, och det är så skickligt, och framförallt i slutändan kvinnan som föder barnet. Det är en enorm urkraft. Det är en urkraft, det är liksom en naturkraft. Alla som har fött barn känner ju till det liksom. Men om man inte har gjort det innan, så går det inte att förklara egentligen. Det är ju djuriskt, en födsel. Otroligt djuriskt.
Och att hon nu fyller 4 år.
Ja,
otroligt, ja, hur länge vi har varit igång.
Exakt, jag har ju annars när Helena är typ 8-9 cm öppen smygit in på toaletten när Alba ska komma och lämnat analys för att Dinatale var out i Odinese till Olen Klint. Och spelhelvetet satt då, jag tror han dunkade in en jävla massa pengar på det där. Alltså. Var man nöjd, dubbelt nöjd när Alba kom.
Vad sa du till Helena?
Vad sa du?
Jag
ska bara in på muggen.
Jag kommer snart.
Ja. Den där rävmuggen.
Dinatale out.
Det var precis så det lät.
Ola,
nu
är
din Natale.
Vad säger du? Din Natale är out. Okay.
Viktig jävla info.
Ja, härligt.
Fan, du, fina var din Natale för övrigt.
Jag gillade aldrig din Natale. Jag var ju en gång på Franke faktiskt, ja. I Florens, och såg Fiorentina och Udinese. Vi var av någon händelse i Florens, jag och två kompisar.
Du vet inte varför.
Nej, men
sanslöst. Bästa jävla stadsresa man kan göra var någon gång i Florens.
Ja, verkligen. Nej, men och så var det då Udinese på besök. Jag tror att det var lunchmatch. Och så gick vi in och kollade. Fiorentina vann med 4-1 och Antonio Di Natale.
Den var jag också på.
Ja, men det har vi ju pratat
just
om.
Just det, det kanske vi har gjort. Ja. Ja, det ser.
Di Natale, han bedrev i alla fall 90 plus tillägg stilstudie i hur man är en usel lagkapten.
Höll på att bli utslängd, vill jag minnas. Vi fick inte in vår Viola Club Scandinavia banderoll och gjorde en stor sak av det. Kanske lite påverkad av diverse berusningsmedel, Gusten. Mm. Men till slut så löste det sig med lite ultrahjälp och så vidare.
Ja, nej, men just den matchen gjorde att jag kunde liksom aldrig ta Di Natale riktigt till hjärtat, för jag tyckte han betedde sig så jävla pissigt mot sina lagkamrater och borta supporterna som stod där uppe i den där lilla plexihörnan på Frankie Away.
Måste ju vara den sämsta away-platsen någonsin. Många AIK-are kan såklart relatera efter två matcher, va?
Tror
på Frankie.
Har Gnaget varit där två gånger?
Fio 99.
Ja.
Och sen mötte de inte Fiorentina
Napoli.
Det var Napoli.
2012 exakt. Då, va?
Jag blandar ihop det, för att jag tror att Ishizaki, som jag kopplar väldigt starkt till AIK, var där med Elfsborg.
Mm-hmm.
Och torskade typ 6-0.
Okay.
Därför säger jag AIK. Men nej, det är såklart Elfsborg som var där andra gången.
Hur som helst, jag vet inte fan om den är så vidrig. Jag tror att man mår riktigt bra i den. Om man får med sig ett resultat och en bra match. Liksom.
Ja, man skiter vid vilket när man åker borta match, om man står bra eller sitter liksom.
Jo, men jag kan tänka mig att det adderar någonting att stå just där ifall man får med sig en skalp.
Det är alltid det är bra muck från kanterna, från Fiorentina-supporterna.
Ja. Mm. Du, på tal om Gnaget, jag hörde dig här precis innan vi gick in i studion för att spela in och trycka på räck, att du bränner dina pengar i Giljo Media.
Du menar att jag sponsrar AIK?
I just Gnaget, precis.
Ja, ja. Man får väl ställa upp så gott man kan. Eller?
Du ska alltså skicka upp en skylt på Skytteholm till Svenska Kuppen där det bara stå Wilbur José.
Ja, men jag är med och sponsrar damerna och då får man arenaskylt.
Ja, okej. Okay. Så det är över hela året?
Ja, det är över hela året.
Så över hela året så kommer det vara en skylt på Skytteholm där det står Wilbur José?
Ja, jag ska kalibrera den skylten. Ja. Kanske ska skänka den till någon välgörande ändamål, va? Eller? Du tycker jag ska ha en skylt med Wilbur José?
Ja, det är väl rätt sida rimlighetsgränsen för att inte veta vad man ska göra av sina pengar.
Ja, men vi har ju lite välgörenhetsprojekt här fram till våren med Majblomman och Min stora dag, så vi kanske kan göra någonting tillsammans med dem.
Ja, jag tyckte det i alla fall var kul att höra dig avsluta samtalet med, okej, då är det alltså 2,5 meter gånger 0,9 meter, så Wilbur José kanske bara ska stå
hitta
över hela skylten.
Skriv. Stil. Kan man få med ansiktet?
Du har väl loggan där från Nakata och mössorna?
Så är det.
Eller logga och logga, men någon slags signatur Wilbur José.
Podd kan du trycka upp där?
Kul! Såg du FA Cup åttondelen igår? Man får inte säga åttondelsfinal kring FA-cupen.
Exakt, det är tredje rundan typ.
Nej, det är väl femte rundan.
Ja.
Och sen blir det då kvartsfinal. Kvartsfinal får man tydligen säga, okay. Men man får inte säga åttondelsfinal. Mellan Everton och Tottenham.
Ja, helt sanslös match. Alltså, jag var inne på stor-tvn och snurrade kring Atalanta-Napoli.
Mm.
Och den var spännande och jag hade väl lite känslor engagerad i den matchen och lite pengar bort hos Betsson och så vidare. Men,
du också?
Ja, jag också. Men det blev, jag bytte snabbt över, eller jag skiftade screens så att Atalanta-Napoli hamnade på datorn och sen så körde jag stor bild på Robin Olsen.
Mm. Jävla sanslös matchutvecklingen då i Bergamo när Osimhen har det där superläget att göra 2-2 i en match som Atalanta ska vinna med 4-0.
Exakt.
9 av 10 gånger.
Alltså efter att
då skrek Napoli... man. Då stod man framför datorn och skrek, vad i helvete. Alltså Atalanta är ett fruktansvärt jobbigt lag att spela på.
Ja, det är jättejobbigt. Alltså man vet, de kan ju se hur bra ut som helst. Alltså de hade väl en 4-5 monsterlägen från minut 56 eller när nu Napoli reducerar. Får inte in en enda boll och sen så öppnar man ju upp det. Alltså om man inte straffar ett lag så öppnar man ju upp för att det ska kvittera. Sen lyckas man göra det här 3-1 målet så man stänger ju matchen liksom några minuter innan det är slutvisslan.
Jo, men kolla matchen mot Torino här senast i Serie A. Man leder med 3-0 efter 25 minuter eller vad det är. Alltså att man inte ens, att man inte ens vinner den matchen. Det säger någonting om vad Atalanta är för lag. Det är sådär, Är Gasperini märkligt lite cynisk för att vara italienare?
Ja, men eller, det är han ju. Jo, men alltså, hela hans fotbollsskola är ju icke-italiensk så tillvida att den inte är försvarsinriktad. Sen så har ju den italienska fotbollsskolan ändå byggts om ganska mycket med de nya tränarna som kommer upp. Alltså, det är ingen som står för Catenaccio längre. Alltså, de italienska lagen spelar ju en modern fotboll numera. Det tog ju lite tid, de gamla tränarna finns ju fortfarande kvar. Det finns de som kan gneta sig och catenaccia sig till ett kryss liksom. Och de ska man ju liksom inte förringa, Big Sam-typerna. Och ja, men vad har vi i Italien kvar idag? Alltså Maran till viss del såklart, men hans fotboll är ju daterad också.
Hans aktie har dalat.
Hans aktie har verkligen dalat efter Chievo-tiden och han har inte riktigt lyckats. Så att, alltså, den gamla skolan, italienska skolans fotboll står ju inte lika stark längre. Och kollar du på Pirlo, Simone Inzaghi, Filippo Inzaghi, inte minst, det är Benevento som spelar fotboll. Du har Fabio Liverani. Nu var det helt sjukt.
Alltså, bluffen Liverani.
Nej, men det sjuka med Liverani, vi ska alldeles strax komma till Spurs, det fattar ju alla, till och med Hillman. Men alltså, det sjuka med honom var att han, hela hans legacy, eller lilla legacy med Lecce, var att han spelade en anfallsinriktad jävligt härlig fotboll. Och sen så skulle han då ta över Parma och göra om Parma från Daversa-bollen och då spela en mer possession-lik fotboll. Och så, ja, men, med stora risker ska man väl ändå säga, för det är väl det på något sätt som kännetecknar den moderna fotbollen. Med större risker i alla fall än Catenaccio. Men
risk and reward.
Men han la sig liksom i försvar med Parma. Så att ägarna kollar och bara, vad fan, det här kan ju inte leverera, det är inte det här vi ska ha. Nu Daversa tillbaka, kräfttåget fortsätter, men ändå.
Kräfttåget var något nytt.
Ja.
Som någon slags mix, en fusion mellan kräftgång och segertåg.
Exakt. Kräfttåget fortsätter.
Ja. Mm. Ja, snyggt. Det jag menade just kring Gasperini, det var ju också att även fast man inte spelar en defensivt inriktad fotboll, så kan man ju fortfarande vara cynisk i att när lägena väl dyker upp så gäller det att förvalta dem för att stänga matcherna. Och det kan jag nästan störa mig mest på när det kommer till Atalanta. Att de leder matchen med 2-0, har superlägen att göra 3-0, men missar och missar och missar. Och det är inte så frustrerat. Det är inte så liksom irriterat. Det är ingen mittback eller sittande mittfältare som blir helt skogstokig när andra solklara målchansen bränns fram till 3-0. För det känns som att alla är invaggade i någon slags, ja, det är den här fotbollen vi spelar. Vi kommer skapa lägen, vi kommer bränna lägen, vi kommer skapa nya lägen. Eventuellt sätter vi nästa.
Det sägs att det var ett mirakel i alla fall av Ospina.
Ja, men det var inte bara matchen igår, utan det tycker jag präglar väldigt mycket Atalantas inställning till matcherna. Att det finns inte den här, jag har inte sett någon tappare i Atalanta internt för att så här, nu kan vi inte missa mer. Vad i helvete håller ni på med?
Ja, men det kanske är det som är segerreceptet också, att man bara ångar på.
Det känns som att Ilicic, när han väl blir frustrerad, när han har missat något läge, det handlar ju mer om att han har missat ett mål för sig själv. Mm. Inte möjligheten att stänga matchen. Där var 3 poäng i säcken.
Jag tror att det där hänger jävligt mycket på liksom, så Atalantas principer som de har i liksom, att spela fotboll. Att så här, de är så jävla dedikerade och har underkastat sig liksom, Gasperini och hans matchplan och så vidare. Så det finns liksom ingen tid till att visa känslor, utan det ska pressas. Du är aldrig klar. Jag brukar säga det till mina tjejer, liksom, du blir aldrig klar, slag en pass, ja, men då måste du till en ny position, en ny yta, det finns alltid någonting du ska göra. Och det är väl kanske det som är Atalanta då, liksom, att ja, du har missat ett läge, ja, men nu ska vi fan pressa ytterback här. Då.
Ja.
Det är också någonting som jag tänkt på för övrigt. Det här med de, jag vet inte, vi har inte pratat så mycket av det och jag har väl egentligen ingen stor spaning kring det, men du ser ju inte längre en inspark, utan du passar igång i straffområdet. Och det var en ny regel att man fick då stå med spelare i straffområdet.
Mm.
Vid inspark.
Men det var ju väldigt mycket korta insparkar även innan.
Det var rätt mycket, ja, men det hade börjat och det var liksom någon slags tiki-taka, Pep Guardiola så här, börja med att skicka ut en till ytterback liksom. Och sen så inleds hela uppspelsfasen där. Men det enda jag tycker är lite märkligt är att det är väldigt många lag som gör det, men som inte kan hantera det.
Mm. Absolut.
Alltså så här, varför har ni den typen av uppspelsfas om ni inte har en idé eller tanke? Och där tycker jag liksom att Napoli blev synad igår. Om man liksom ska säga någonting konkret emot Gattuso. Att så här, du vet ju hur Atalanta kommer att pressa dig, men du kan ändå inte hantera det. Då har du inte gjort din hemläxa. Nej. Då måste du liksom jobba med uppspelsfasen under veckan inför den matchen. För att de blev så jävla straffade.
Jag tror att det var många som för ett och ett halvt, två och ett halvt år sedan landade i lite samma analys som Fantomen gjorde i fotbollslabbet för något år sedan när vi just tog upp det här. Korta versus långa insparkar.
Är de korta insparkarna de nya korta hörnerna? Alltså kommer folk att börja sparka bakut mot de korta? Jag vet inte, har det kommit till allsvenskan väldigt mycket? Eller skickar vi fortfarande långt i allsvenskan?
Inte väldigt mycket, men jag skulle säga att det är en markant ökning. Och det tror jag att det är.
Revolution i år då kommer alla lag starta igång med kort.
Om jag inte minns siffrorna helt fel så ledde i alla fall. Ola mätte det utifrån vad ger ett etablerat anfall på motståndarens planhalva inom ett tidsförlopp av sig 20 sekunder. Mm. Och då hade den korta insparken ganska så ändå stor skillnad i den positiva riktningen jämfört med den längre.
Du kan ju fortfarande
längre
skicka långt, så jag menar så här, blir du pressad och hamnar i situation kan du fortfarande köra den där bollen och kanske har du fått en rörelse liksom på anfallsspelarna som
absolut
är bättre än att alla står och väntar.
Men du nämner ju någonting här initialt med Maran och den skolan och den typ av fotbollen, att den är på väg att dateras, nämligen den riskminimerande fotbollen. Det är ju liksom den stora uspen med en längre inspark. Det är ju att hur du än liksom agerar på bollen sen, om du vinner första duellen eller andra duellen, alltså det ska mycket till.
Fan, man kommer för att sakna det ska sluta, vin andra bollgubbar.
Men för att det ska sluta med ett avslut mot eget mål när du skickar en längre inspark. Det är ju i grund och botten så tror jag att varför Maran och Lars Lagerbäck och en del andra, Big Sam och så vidare, landar i att vi packar laget på så liten yta som möjligt i ytterzon på andra sidan mittlinjen och så skickar vi bollen ditåt i en längre spark med snö på. Det är ju till 90% för att på så sätt åker vi inte på någonting bakåt. Ja. Att hålla på och liksom kladda på bollen runt egen box med mittbackar som kanske inte har spelat en sån fotboll hela livet utan bara senaste två. Kolla på Lewis Dunk i Brighton. Mm. Han är ju liksom, han har ju hamnat i Potters knä som att nej Lewis, Du är en spelande mittback. Men det finns ju fortfarande små strimmer av att han är en skogshuggare som bara ska liksom som ska driva in pengar runt eget straffområde. Och då håller man ju liksom andan ett par gånger. De gånger man sitter med spel på Brighton eller har en Brighton nolla i spel i fantasy. Och så har Lewis Dunk och de andra liksom skogshuggarna bollen vid fötterna och ska spela tiki-taka-fotboll.
Ja, men det är det jag menar lite grann.
Det blir,
Visst, du kan fortfarande ta nödutgången och skicka den långt. Liksom. Men jag vet inte, jag tror att det kommer vara en revolution i alla fall i allsvenskan i år. Jag tror att alla lag kommer rulla igång den kort.
Jag skulle...
lite också så här, att du kan inte vara en tränare som inte rullar igång kort. Förstår du? Att det blir för mycket press på coacherna.
Jag skulle faktiskt vilja uppmana någon av våra lyssnare att jaga tag i en freeze frame av hur Lasse Lagerbäcks svenska landslag såg ut vid egen inspark någonstans 2005 då. 2005-2006 på Råsunda. För det måste jag säga, det är ett av mina liksom bestående minnen av hur Lasse Lagerbäcks landslag såg ut vid egen inspark. Vi pratar 22 spelare på inte mycket mer än 60 kvadrat. Mm. På offensiv planhalva runt mittlinjen i ytterzon. Det var otroligt att se.
Alltså. Hur många gånger har du inte sprungit ut på planen i värsterort och liksom fått höra vin andra bollar nu gubbar!
Inte bara det, är liksom... det är jag som kommer... Jag jag kommenderade ut den ålen. 1-2.
Kommer ju sakna den.
1-2 var det alltså. 1-2 nu gubbar. 1-2. 1-2.
Du körde inte andra bollen.
1-2!
Kommer du inte sakna det?
Jo.
Och det är ju snart borta.
Och det kommer såklart komma tillbaks. Mm. Alltså, Pelle Olsson har en revival i sig. Jo. Sanna mina ord. Mm. På tal om cynism och då Carlo Ancelotti i detta möte mellan Everton och Tottenham igår, så kanske du noterade att det efter slutsignal och Everton hade gått vidare med 5-4 efter förlängning blev lite viralt när Ancelotti då ser Bernard göra 5-4 i förlängningen, och hans enda reaktion är att han blåser på vad som ändå måste vara kaffe, va? Ancelotti kan ju inte ha anammat teet.
Oh, nej.
Är det någon i Italien som dricker te?
Te. Det finns ändå. Okay. Absolut.
Ja. Men han står ju såklart med en kaffe. Det är inte te där.
Italienare är väldigt mycket bara lägga en citronskiva i vattnet.
Just det. Just det. Ja, och så ligger i alla fall kameran på Ancelotti och i bakgrunden då Evertons bänk. Där sitter spelare och ledare. Och så gör då Bernard 5-4 i denna infernaliskt spännande och svängiga match mellan Everton och Tottenham. Och Ancelotti rör inte en min. Det enda han gör är att han blåser lite på kaffet för att det ska svalna. Inte en enda min. Och då går ju folk bananas på Twitter och menar på att Ancelotti minsann är den coolaste katten i stan, och det här är verkligen en Iceman, och shit vad kylig han är, och det här är liksom, det är 10 poäng på alla parametrar.
Men du har en gulasch i dig.
Nej, inte en gulasch, men cyniken i mig vet ju vad det här är. Han är ju inte liksom svala snubben som tar det där med en klackspark. Han står ju skäms. Han står ju skäms över den matchen hans lag har bedrivit. Att Bernard gör 5-4 i förlängningen i en sån här match. Jag tror att Ancelotti bara står där och skitsamma hur det går. Bara den här matchen tar slut. För att liksom, jag kan inte stå som ansvarig här. Det är ju grundbulten till hans reaktion.
Ja, men det är klart att om någon för 10 år sedan hade sagt att Ancelotti kommer möta Mourinho en match och det kommer sluta 5-4. Då hade ju blivit tvångströja på den personen och in i en svart van iväg. Bäckomberga.
Det var så dåligt försvarsspel över hela planen igår. Ja, så mycket misstag, så mycket dumma beslut. Jag har aldrig sett de två lagen i en sån här match. För båda de här lagen skulle jag säga att FA-cupen är ju lite det som mycket väl kan komma att rädda den här säsongen. Skulle Spurs ha gått till en FA-cupfinal och ligacupfinal, då har de väl råd att missa topp 4 utan att det är någon liksom större katastrof.
Nej, men addera också en stor portion könlöshet i försvaren, så ja, då öppnar det upp sig. Men sen så någonting som jag tänkte på,
får jag bara fylla på innan du fortsätter här. Medan Everton då, de kommer ju inte sluta topp 4. De kanske landar en Europa League-plats och det hade ju varit jättebra. Men om Everton skulle sluta 7:a samtidigt som de går till en FA-cupfinal, så är ju det får man ju trots allt säga en väldigt bra säsong för Everton. Och att i en sån match se de här två tränarnas lag var så oerhört usla defensivt. Det var sorgligt.
Jag tycker också det är slående, vad jag skulle säga, hur liksom Mourinho beter sig under matchen. Och det är någonting som jag har tänkt på egentligen hela säsongen, och det blir väldigt tydligt här att han visar liksom inga känslor. Alltså det känns som att det är Mourinho som är helt avtrubbad. Återigen, spåra tillbaka 10 år, så var det liksom en Mourinho som verkligen brydde sig. Alltså det var en Mourinho som aktivt coachade sitt lag. Alltså här,
slida på knä, här fingrar liksom, i ögat.
Han skiter lite vicket, och det tycker jag är smärtsamt att se. Jag blir ledsen av det.
Ja, och sen så är väl liksom Carlo Ancelotti såklart Carlo Ancelotti. Han är ju en helig ko även för de största tränarna. Men att Mourinho direkt på slutvissla efter att ha åkt ut en viktig kupp kramar Ancelotti hjärtligt och länge, kändes också
jag
så här
tror att
deppigt.
Alltså, man
noterade du också såklart att Ancelotti typ inte besvarade kramen som att så här, sluta José. Du skämmer ut dig.
Nej, men alltså självklart så liksom det starkaste tecknet på tal om utdaterad, att Mourinho inte liksom har i världstoppen av fotbollen att göra längre, är såklart resultaten och sättet han spelar fotboll på. Alltså han är kvar i Marantänket och det går liksom inte längre. Det är för snabb fotboll, du blir straffad för mycket. Du kan inte lida dig till segrar så som han gjorde med Inter längre. Det är såklart det starkaste argumentet för att Mourinho inte längre har det. Men jag tycker ändå symboliskt så är det starkaste tecknet att han faktiskt inte bryr sig. Mm. Och så när Mourinho har slutat bry sig, ja, men då kan han lika gärna liksom lägga ner och göra någonting annat.
Ja, det känns faktiskt som att han har lämnat till och med United-åren när han svingade vattenflaskställ och var rasande många gånger.
Det går
och
för lång tid
han
emellan.
Han viftade med tre fingrar mot publik och han satte sig på presspodiet.
Han kommer säkert göra det någon gång under våren och... men det tar för lång tid emellan och jag känner så här, men du lurar inte mig, Mourinho. Alltså så här, om han kommer göra det där den 17 april så kommer jag bara känna nej. Nej, lurar du inte. Du bryr dig inte. Du gör bara för att på något sätt försöka väcka igång dig själv, men du är slut.
När han körde handen bakom örat i Turin. Och det fanns ju många stunder ändå av att Mourinho brann. Mm. Som man inte ser speciellt ofta nu. Ja, det där håller jag verkligen med dig. Sen är det väl rättvist gentemot Mourinho att säga att igår så är det ju individuella spelarmisstag.
Jo, men det har jag pratat om också. Alltså så här, kvaliteten i passningar. Alltså generellt sett den tekniska kvaliteten individuellt på spelarna. Men allting kommer ju utifrån liksom. Träningsupplägg och den ytterst ansvariga är självklart alltid huvudtränaren, så att, ja, men jag håller med dig, det är klart att spelarna ska ha en liksom, stor dos av kritiken här nu, men den ytterst ansvariga är Mourinho.
Absolut, och det var ju Mourinho väldigt tydlig med i början av sin karriär när han slog igenom på bred front i början av sin Chelsea-tid. Han gjorde ju otroliga saker med Porto, det är ju många som minns såklart, men han var ju inte lika medialt exponerad under tiden i Portugal som han sen blev i Chelsea. Och någonting av det första han sa, det minns jag så väl, och det var väl därför han blev sån jävla players man. Alla spelare slöt upp bakom honom och Zlatan och Terry och Lampard och hur många som helst har vittnat om att Mourinho var en tränare man gick ut i krig för. Det var ju att han direkt sa, när laget vinner då är det spelarnas förtjänst. När laget förlorar så är det mitt fel. Mm. Alltså han var så tydlig i den taken på ansvarsfrågan. Att när laget vinner, då ger han spelarna all cred, för då är det de som har gjort något bra. Så fort resultaten går emot, då är det bara mig ni ska skylla på. Mm. Så att han är ju medveten om vems felet är. Men igår, och det, alltså, nu har det ju gått väldigt lång tid sedan första vändan i Chelsea. Mm. Men det är också ett tecken på att Mourinho har förändrats åt ett håll som snarare vittnar om att det börjar nog sjungas på sista versen. Att han själv står efter en match igår och pratar om... Ja, vad ska jag göra? Vi är det bästa laget, vi är 1-0 första halvtimmen, men sen är det misstag. Det går fort, vi ligger under med 3-1, fan ska jag göra? Alltså så här, han säger inte rakt ut, men flera gånger den här säsongen har han ju antydigt och mellan raderna sagt, det är inte mitt fel det här.
Du såg att Southgate, den engelska förbundskaptenen, var på plats, Gusten. Tror att han blev imponerad av någonting. Så. Kanske inte Ancelotti och Mourinhos sätt att läsa eller förbereda matchen.
Nej, men alltså det är ju faktiskt otroligt med Gareth Southgate och hans approach gentemot spelare som går bra i den engelska fotbollen. Alla är ju landslagsaktuella, ja, efter två bra matcher.
Så här, jag har en lista här. Topp English scorers med Harry Kane i topp. Och då pratar jag bara om Premier League säsongen 2021. Och sen 13 har jag andra gjort lika många som Calvert.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Lewin dunkade in två igår, va?
Nej, han gjorde bara ett.
Ja, precis. Men så löste han stralle och assade också. Så att han gör ju en dundermatch. Hur som helst, jag ska bara dra den här. King, Calvert Lewin, Bamford på 12, Vardy på 11, Watkins på 10, Wilson på 10, Rashford och Sterling på 8. Nu kan ju de användas på kanterna och sådär. Så man får se hur han liksom hanterar trupputtagningen.
Och då vet du ju vem du inte ens har nämnt.
Då har jag inte nämnt Ings heller.
Exakt.
Mm, exakt. Som är skadad nu. Nej.
Han har kommit tillbaka från skadan.
Ja, exakt. Nej, men så, jag menar, hur tror han tänker? Om man ska, det är flera nior här. Jag menar, Calvert-Lewin, Kane, Bamford, Vardy. Topp fyra är ju nior. Watkins, Wilson. Där är du nior också.
Mm. Ja, absolut.
De kommer inte med.
Och känner man Southgate rätt så har väl han ett öga på Tony i Brentford i Championship. Alltså, han har inte stängt dörren ner till källaren. Gör man det tillräckligt bra där. Mm. Det finns en landslagsplats för alla.
Han Borrell i det här. Vem var den bästa engelska striken i Premier League 2021?
Tony. Brentford, Championship.
Mm, säsongens bästa spelare i Serie A.
I Italien, va?
Menar jag.
Mm.
Ja, Serie A är vi i Italien.
Tonali, Serie B.
På tal bara om Brentford snabbt. Jag messade lite med Ponne sent igår kväll. För att,
alltså han svarade dig?
Ja, nej, men jag följer Championship väldigt noga. Och jag måste säga att det är imponerande det Brentford gör här nu. För att med Ponne och en del andra nyckelspelare skadade under större delar av den här säsongen så har man ju hela tiden varvat igång och man har varit jävligt svårslagna, tappat en del poäng men man har liksom inte förlorat. Nu senaste tiden, jävlar vad man har växlat upp här, och Saman Ghoddos har kommit in i det, Tony som sagt, vilket nyförvärv, Josh Da Silva.
Mm.
Herregud vilken spelare det är. Arsenal fostrad och alltså, han blommar nu. Så att med Ponne tillbaka i mittlåset här snart och det här momentumet som de rider på, vet du vad jag gör? Jag delar ut Premier League-biljetten här och nu. Det blir inte ens playoff.
Oj, oj, oj.
De löser det där.
Ja, men jag älskar att Saman Ghoddos är igång. Fan man unnar Saman Ghoddos det efter allt strul som har varit. Och det är klart att han hade säkerligen någon del i det. Det där kommer vi få veta senare när hans karriär kanske lider mot sitt slut eller är slut. Men hur som helst så finns det en människa där och det finns en fotbollsspelare som man väldigt gärna vill se på planen. Så kul för Saman Ghoddos.
Ja. Nej, men, och grattis, säger vi väl till Ponne. Och
ja, herregud. Jag är lite lack på Ponne för att, ja du ser här Gusten, att det har varit kontakt igår kväll vid 2019.
Nej då.
Inget svar.
Nej då.
Så det känns lite så där.
På tal om Brentford så har jag faktiskt med dem i min tototrippel.
Ah.
Jag jagar andra raka. Vi kör varsin den här helgen också hos våra vänner på Betsson.
Tävling, jag kände tävlingsnerven.
Ja, bra. Du håller i Italien den här gången. Jag håller mig i England.
Oh ja.
De här tototripplarna hittar ni som alltid under godbitar och boostade odds på Betsson. Ni behöver vara 18 år fyllda för att rygga, och upplever man att man har problem med spel så finns stödlinjen.se öppen dygnet runt. Jag tänker så här den här helgen. Mm. Utöver då att Brentford bara slår Barnsley rakt på söndag. Barnsley spelar FA-cupen ikväll mot Chelsea, kommer säkert ge det chansen, ha lite tunga ben, medan Brentford bara kör nu. Alltså de har ingenting annat i sig än att vinna den här matchen. Skulle även kunna rekommendera som singel en liten tvåmålseger för Brentford i den här matchen. Men jag fyller på min trippel då utöver Brentford rak seger mot Barnsley med att City vinner med två bollar mot Spurs som alltså gick 120 minuter igår och som jag tror inte har någonting att hämta på Etihad. City vinner med två bollar och jag tror att United gör samma sak mot West Brom.
Mm.
Jag tror att den där matchen kommer passa dem perfekt. Gör United bara första målet mot West Brom, som alltså behöver poäng och de behöver nog tre av dem för att tro på det där nya kontraktet, då kommer Cavani och Rashford och Greenwood och Bruno bara liksom ligga på rulle och bomba in pyts efter pyts. Så att tvåmålsseger för Manchester-lagen, rak seger för Brentford, det är min trippel.
Över trippel i Italien. Cagliari-Atalanta över 2,5, Inter-Lazio över 2,5, Toro-Genoa över 2,5. Finns massa anledningar till att de här matcherna kommer att bli chansrika och roliga att titta på. Men i grunden så handlar det liksom om tabellplaceringar, desperation och egentligen sex lag som går för tre poäng. Och det är någonstans i grunden en fundamental anledning till att spela över 2,5. Så att inget lag stannar och är nöjda med 1-1 till exempel. Och sen så finns det ju mycket anfallskraft som helst i alla de här lagen. Liksom med Genoa som har vaknat med Toro 3-3 senast mot Atalanta. Med Inter och Lazio som har stora planer och jagar Scudetto och Champions League och så vidare. Formstarka dessutom. Cagliari hopplöst liksom i botten, möter ett Atalanta som ändå måste haka på nu och visa ligan efter krysset mot Toro. Det här blir matcher som går över. Så att den italienska trippen känns också stark den här veckan, Gustav.
Vill du ha ett litet singelspel också till imorgon fredag?
Ja.
Du såg Cucho Codets Celta mot Atleti.
Han är tillbaka i ditt hjärta. Nu får han fan stanna den säsongen ut, Gustav.
Elche hemma imorgon kväll.
Oj.
Kika på en liten tvåmålseger för Celta också.
Ja, mysigt att börja helgen med.
Precis, som en liten smygis in i den här helgen. Härligt, rygga de här spelen om ni vill, vågar och kan, så jobbar vi in lite deg ihop här under helgen. Noterade du vad som var grejen med Citys FA-cupseger mot Swansea igår?
Nej.
De slog ett rekord. Nu brukar ju vi skoja lite om krystade låtsasrekord och att ja, men nu har jag såg att Patrick Bamford nyligen blev den första Leeds-spelare att göra mål på alla veckans 7 dagar och ja, men såna grejer. Ja, men du vet. Det är så löjligt ibland vad folk gräver fram. Nej, men igår så tog City sin 15:e raka seger.
Okej, alla kategorier, eller alla ligor och cuper.
Tävlingsmatcher, yes. Alltså 15 matcher i rad har City vunnit. Och det var nytt rekord. Och då tänkte jag så här, låter inte det väldigt lite? För då,
det gör man alltid när det kommer så här raka segrarrekord.
De tangerade förra segern, alltså mot Liverpool, så tangerade de Prestons rekord på 14 raka segrar från 1892.
Otroligt.
Och någon Arsenal-säsong tror jag på 80- eller 90-talet. Mm. Men nu så är de alltså först i den engelska fotbollshistorien med att ta 15 raka segrar. Och jag har inte kunnat sluta tänka på det där sedan igår kväll. Att så här, hur kan inget lag på 130 år inte ha vunnit 15 raka matcher?
Ja, det är bisarrt. Men
okej, om det hade varit 28 raka matcher.
Men jag fick upp,
ja,
jag
vet, men fjuttigt.
Ja, men första gången jag liksom började tänka på exakt den här typen av rekord var ju när Inter under Mancini med Zlatan i laget slog något, jag tror att det var ett ligarekord. Det var definitivt ett klubbrekord i alla fall. När man vann väldigt många matcher i rad, men det var typ så här 10, 11, 12. Alltså
både Roma och Lazio har ju varit uppe och nosat på den där också. Jag tror att det är 13 eller 14 raka segrar.
Så därför har jag liksom lärt mig att värdera streaks.
Ja,
alltså, för du måste ju värdera ut efter historien.
Absolut.
Men det låter lite, jag håller med. Men liksom ett kryss här och ett kryss där, det säger någonting om kanske också jämnheter i ligan. Alltså det är svårt att gå helt clean utan, ja, om det inte är ungdomsfotboll.
Jag tänker också att det har varit så många eror och epoker i den engelska fotbollen med helt överjävligt bra lag. Mm. Liverpools liksom dominans, Uniteds samma sak, City här på senare år när de har slaktat rent ut. Och då har jag inte ens liksom gått tillbaka i tiden till 30, 20, 10, 00-tal för 120 år sedan. När det, vad fan, något jävla gäng har väl liksom, är det Preston 1892 vann 14 raka matcher.
Därför lär man sig att värdera det och tycka att det är häftigt när man vinner så många raka matcher.
Ja, så är det.
Men sen så är det väl ett eget rekord att gå rak i ligan också, eller hur?
Precis, och det vet jag inte riktigt vad det är, men
inte 15.
Är 15 ett liksom nationellt historiskt rekord? Det är ju inte jättemånga cupmatcher på de här 15, så att då torde de ju vara på gång mot något slags rekord där också. Jag tycker i alla fall att City och Pep Guardiola förtjänar respekt alltså. Vilken jävla säsong de gör. Och de har liksom kommit underifrån. För det som började som någon slags fiaskosäsong för dem, eller i alla fall en svag säsong, har liksom drunknat lite i att andra lag, och det är inte bara England skulle jag säga, utan även europeiskt, har gjort ganska dåliga säsonger. Och fått liksom uppmärksamhet kring det. Kanske framförallt då Barcelona, Real Madrid. Det har varit väldigt jämnt i Italien, man har fokuserat mycket på det. PSG har inte alls ångat på i samma stil som tidigare i ligan. Och Bayern München har ju absolut inte darrat på någon manschett, men det har inte varit den här liksom, jag vet inte vad det är, men med allting utöver Citys framfart i Premier League i form av Liverpool då inte minst och Manchester Uniteds återtåg till toppen och eventuellt har varit som en titelkandidat och Leicester har gått bra. Så har man liksom, jag vet inte, City har inte fått den uppmärksamhet de förtjänar i det de gör. Nej. För att satan vad bra de ser ut.
Mm. Ja, men på tal om det och det som har varit säsongen, så var det också någonting som slog mig. Jag hittade liksom en kärna i vad som... Man pratar ju väldigt mycket om att det är viktigt för de här storligorna att de är jämna och att det finns en titelstrid. Men man pratar inte kärnan i vad det är som är så jävla viktigt med en titelstrid. Vi snackade om det sist ju, med att du försökte blåsa upp den här Champions League liksom striden. Mm. Men det är lite sådär, små barn, små problem, stora barn, stora problem brukar man ju säga. Och det har jag ju verkligen märkt nu med Stella som börjar komma in i förpubertet och liksom det börjar hända grejer. Man märker att problemen kommer bli större och de kommer bara växa under ett antal år framöver. Och det är ju precis det som är kärnan i liksom en titelstrid och varför det är spännande. Det är polemiken. Alltså, små lag, små sportsliga mål, liksom, ja, små liten polemik, eller hur? Och då blåses liksom den här rivaliteten inte riktigt upp. Det händer inte så mycket mer än. Men kolla på Italien nu. Mm. Kolla på Antonio Conte som drar fingret till Agnelli. Kolla på liksom
90%.
Ja, kolla på
90% fingret.
90% fingret, ja. Kolla på Lukaku mot Ibra. Kolla på vad som händer när det är en titelstrid med de stora lagen. Inget jävla Leicester som är uppe och bråkar med Manchester City. Utan här är de stora lagen. Här är de stora presidenterna och de stora spelarna som stångas med varandra. Det är de riktiga vinnarskallarna som går panna mot panna. Då händer det någonting. Och det är det som är kärnan i allting. Tjafset, jiddret, polemiken, antagonismen.
Mm. Nej, jag kan bara hålla med.
Vad är fotboll i slutändan? Jo, det är antagonism.
Det
är
känslor.
Exakt. Det och antagonismen, eller polemiken, tjafset, jiddret, det är de känslorna som är starkast.
Hatet.
Hatet.
Rivaliteten.
Kärnan i fotbollen har vi nu hittat. Och det är hatet.
Missunnsamheten. Stark också.
Missunnsamheten kan de hålla på med kring Champions League-strecket och att något lag kanske åker ur. Den är lite rolig och den är härlig att ha med sig. Men det stora, det är hatet. Och det är det vi nu ser i Italien. Det är det vi har sett det lite i Klopp med hans sätt att hantera media, hans, jag ska inte säga bitterhet. Men...
Vill säga här att igår nådde det, inte bara mig utan nog säkert många andra, att Klopps mamma dog nyligen. Aha. Och att det är förmodligen en ganska så stor anledning och förklaring till att han varit ganska så bitsk, taggarna utåt och osympatisk senaste tiden. Har ens mamma nyligen dött? Jag vet inte. I min värld så får man blå registreringsskylt då. Mm. Fri lejd, även fast man är tränare för Liverpool. Att vara ganska så svårälskad.
Rest in peace. Men man kan ju dra det ännu längre. Vilka matcher vill man åka och kolla på ute i Europa? Vilka är liksom de stora? Eller i världen. Ja, men du vill inte åka och se klubblags VM-finalen. Även om det är två stora lag som ska mötas.
Är
du vill åka
och se... där.
Vi vill åka. Och jag tror att det är många Toto-lyssnare som vill åka också. Men du har Boca, River och alla argentinska möten. Alltså du har derbyna runt om i Italien. Och du har stormatcherna. Alltså du har Inter-Juve, alltså den typen. Du har United-Liverpool.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Och så vidare. Alltså, och vad är varför vill man också se de mötena? Hatmöten, eller hur? Mm. Rivalitet.
Gala fenne.
Och så försöker vi få bort det liksom med att genom vänta. Och så försöker vi få bort det genom att införa villkorstrappor och vi försöker få bort det genom att ta bort ståplats och allt möjligt. Då tappar man hatet, och vad gör man när man tappar hatet och rivaliteten? Jo, då dör fotbollen.
Jag tror också att en aspekt som väldigt många underskattar, det är att även i hat och i rivalitet, alltså pur hat, så finns respekt. Och det tror jag många glömmer när man hela tiden drivs av att underminera hatet, få bort rivaliteten, få bort saker och ting som riskerar att urarta. Att alla som känner ett starkt hat känner såklart också en stark kärlek till sin klubb. Men i de känslorna ligger nog också en jävla massa respekt inbäddat också. Som hela tiden är en garant för att man vet vart gränsen går.
Ja, men så är det. Definitivt.
Ska du bara förklara kort vad det är som händer då mellan Conte och André Agnelli och Juventus? För att nu är det ganska så hårda ord och ganska så rejäl stormvarning medialt.
Ja, men allting grundar sig såklart i en exit från Conte. När han lämnade Juventus som var kantad av massa bråk mellan honom och den sportsliga ledningen, men för all del också president Agnelli. Och jag tänker inte säga orden, Gusten, men jag säger restaurang och 100 euro sedel, så vet du vad jag pratar om. Men det är också spetsat såklart. Och det har spetsats av att de två lagen nu är med och gör upp om Scudetton. Alltså där liksom, det här hade aldrig hänt om Conte hade legat sjua. Nej. Och det inte hade funnits en sportslig strid mellan klubbarna. Så att det är lite det jag menar.
Exakt. Men hur han än lämnade, så är det en sak att ta landslaget och Chelsea. Mm. Det är inte lika känsligt som att komma tillbaka till Serie A-fotbollen, ta Inter och börja störta Juventus från toppen.
Ja, men sen har ju Marotta varit inne och petat på Juventus-spelare, och Juventus har svarat genom att Paratici har ringt då direkt till Barella, det säger i alla fall italienska medier, och uppvaktat honom ganska friskt, och det här ska liksom ha legat i någon slags grund och spetsat på irritationen från Conte mot Juventus. Och sen under matchen då så ska han ha fått höra en massa skit. Alltså typ som ett Råsunda fetta som står och ropar på tränaren. Ska Agnelli ha varit då ett San Siro fetto och gapat på Conte under matchen? Vad jag förstår i alla fall.
Stil och klass.
Stil och klass. Och där åker de ju på det igen då, Agnelli-familjen, som ofta åker på det här med stil och klass. De pratar ju väldigt mycket om det själva. Men jag vet inte hur de har burit Lavocatos arv vidare. Men det är också dessutom liksom en Juventus-historia som inte alltid är ljus också, såklart. Och en del skit med Ladri och så vidare.
Men det där är väl inte att hedra Gianni och hans dubbla Rolex?
Alltså Gianni,
hålla på sådär som André gör?
Nej, fan. Han var ju ute och segla med Greta Garbo på det Tyrenska havet. Sådana grejer pysslade han med.
Det var ganska många namn som droppades där med Marotta och Paratici och så vidare. Men för alla er som inte liksom kan dra i alla de här trådarna och har ansikten till namnen och förståelse för, så är det en jävla invecklad och infekterad situation mellan Juventus och Inter, sportsligt och relationsmässigt.
Historiemässigt.
Conte är ju en verklig klubbikon sett till Juventus historia, inte minst för hans år som spelare, men att han sen fyllde på med tre, eller var det fyra?
Kan vara fyra.
Ja. Raka ligatitlar. Han har väl någon slags stjärna i marken utanför arenan som den levande legendar han är. Nu vill delar av Juventus-supporterna att den stjärnan ska bort, och för att nu bränner han sitt legacy.
Problemet med stjärnor och statyer.
Det jag däremot tycker är en alarmerande och en oroande trend från den italienska fotbollen är att såna här tjafs, alltså Conte smyger upp något slags finger mot läktaren till 93%, Agnelli säger några hårda ord om Conte, men som du är inne på, det är känslor det handlar om, det är äkta rivalitet, det är vinnarskallar. Och det här var ju samma sak med Lukaku och Zlatan. Visst, det Lukaku säger om Zlatan och hans fru, inte snyggt. Det Zlatan säger om Lukaku och hans mamma, inte speciellt snyggt. Men det är heller inte hela världen. Nej. När jag nu läser efterspelet i morse här från Gazetten och andra, Toto Sport, att men nu ska Agnelli stängas av en månad och Conte ska ha böter och avsteg.
Ja, men det dödar. Ta exakt. Bort rivaliteten och hatet så dödar det fotbollen. Exakt. Det är så enkelt.
Det blir liksom,
kommer aldrig bli gentlemannasporten, typ rugbyn där man går och käkar efter. Alltså, fotboll är död. Alltså, hur mycket Fiorentina än försökte återskapa den tredje halvleken i fotbollsmiljö kommer aldrig gå. Nej, sluta med att någon spotta på någon när motståndarna gick av planen.
Man,
så
kan, inte
död.
Man kan inte hålla på och stänga av och bötfälla sportsligt aktiva på den här nivån.
Framförallt
för att
är det
de visar
jävla
usk känslor.
Till den italienska fotbollen. Det är därför man älskar Italien nu. För att det är en av få ligor som faktiskt har det här fortfarande.
Ja. Alltså rasism och genom liksom vidriga alldeles rasism och alldeles för grova, onödiga och direkt liksom karriärshotande tacklingar. Fine by me att gå in och liksom förlänga avstängningar i efterhand vid ett skrivbord. Men när det muckas, när liksom känslorna är utanpå och hela andemeningen med tjafset är, det här är viktigt för oss. Det här är viktigt för mig, det är viktigt för dig, det är viktigt för väldigt många människor. Och visst, vi gör kanske inte den bästa reklamen för oss själva här som sympatiska, härliga personer. Men det behöver vi inte
men
göra.
Men det är vi inte heller.
Nej, exakt. Men det är vi inte heller. Vi är förmodligen ganska osympatiska personer. Men vi tycker att det här är jävligt viktigt. Att då hålla på och vifta med månadsavstängningar och böter hit och avstängningar. Det är, för fan, det är ledsamt. Mm, det ledsamt är det. Måste jag säga.
Ja, och sen så kan det väl kanske ha förstärkts lite av corona, att man hör allting. Men det var ju uppfriskande att se Zlatan och Lukaku bråka utan att ha handen framför käften.
Ja, ja.
För jag upplever att det har varit ett större problem för folk. Att folk pratar med handen framför munnen. Men man kanske förstår varför de gör det också.
Mm.
Läppläsare på läktaren har ju funnits i alla ligor under de senaste 20 åren i alla fall, eller hur? Jag sökte tidigare efter en landslagsuttagning från dig. Alltså vilka är det som kommer med?
Ja.
Skit i det. Däremot kan vi bolla.
Nej, men,
upp.
Alltså, jag svarade väl med helt ärligt att säga att alltså, Tony finns ju på någon slags bruttolista på Southgates kontor. Så att det känns helt omöjligt. Den enda man kan räkna bort är väl Vardy. Alltså just för åldersmässigt. Jag tror att Vardy också är en spelare som hellre, om nu coronapandemin tillåter det, piper till Spanien, Mallorca och petar i sig 100 pints än att sitta på bänken i landslaget under ett mästerskap. Det vill inte Jamie Vardy göra.
Nej.
Och han vet att Harry Kane, om han är frisk, kommer ha hans plats i startelvan.
Mm. Men i och med detta så hoppar jag på EM-bröstet och får igång pulsen. För det jag vill säga är att vi kommer göra en EM-podd i år. Och vi kommer göra ett avsnitt per land.
Precis.
Det här kommer vi börja släppa någonstans framåt vårkanten, eller hur Gusten?
April.
När vi har solen i ögonen. Det är många som har frågat nämligen, vad händer med mästerskapspodden? Tutski Balutski kommer tillbaka och det kommer fan bli fräsigt, Gusten.
Ja. Vet du vad som också kommer tillbaka här?
Nej.
Svenska Cupen.
Ah.
Börjar nästa vecka och C-more sänder alla matcher.
Underbart.
Ja. Det är fortfarande vinter, jag vet. Det är dubbla minusgrader, det är kallt och det är långt mentalt till vår, allsvenskan och sol och shorts. Absolut. Men Svenska Cupen är starten på det svenska fotbollsåret.
Underbart.
Träningsmatcher i all ära. Det går liksom inte polera den... bajskorven.
Nej, det går verkligen inte att sminka den grisen. Men de här träningsmatcherna har ju gått rätt snabbt förbi. När vi spelar in det här idag, torsdag, så är det Bayern-Peking till exempel. Alltså det gör ju, på tal om att hoppa på EM-bröstet, så är det ju en rejäl kickstart med Svenska Cupen på Allsvenskan och få igång den pulsen.
Så utöver all fotboll ni ser från Serie A och La Liga i Simons kanaler, så ser ni alltså från och med nästa vecka alla matcher från Svenska Cupen. Har man inget abonnemang på Simor så hör ni ju själva. Då missar man grejer.
Ja, då missar man grejer, då skaffar man det. Innan vi slutar så vill jag informera att K-Rauta har en Alla hjärtans dag-tävling. Den 14 andra, det är alltså på söndag, där man kan vinna en hotellweekend för två personer till ett värde av 3 500 kronor. Så gå in på K-Rauta på Insta.
Hallå där.
Mm.
Vad ska du göra på Alla hjärtans dag? Ska du kompensera någonting för att du på BB där för, vad sa vi, 9 år sedan? tassade iväg och informerade Olen om att Di Natale är out.
Ja, man kanske kan vara lite romantiskt och få hoppas på lite liv i bingen, vem vet. Det där gillade du inte att höra, Gustav. Ja, men det blir romantik som alltid. Jag är en stor romantiker.
Men om du har liksom avsatt hela dagen till Helena och gjort ditt bästa i kök och piffat till dig och verkligen dedikerat hela din dag till henne.
Kört Manscaped hela vägen.
Och så kommer då riktigt tung info om att, vad ska vi säga, Tony är out i Brentford. Smyger du iväg och skickar det till Olen?
Då piper jag iväg och så skyller jag på balltoner.
Ja. Hörrni, om ni vill så ses vi på söndag kväll i Fotbollssöndag Europa. Jag drar igång studion 20.00. Vi har fullt fokus på Inter Lazio. Vilken jävla match.
Aj, supermatch.
Det blir den har fantastiskt.
En av få stora matcher i Italien som inte har ett namn. En benämning.
Just det.
Och där vet ni den bästa benämningen av dem alla. Det är Il derby del Riso mellan Provercelli och Novara. Risets derby.
Ja. För mig kommer alltid Inter Lazio vara liksom Hernanes derbyt.
Ja, det är lite av ett vänskapsmöte. Jag vet inte exakt hur turen har gått de senaste åren, för det där går ju liksom upp och ner hela tiden.
Det har väl luckrats upp lite, det där Gemellaggiot.
Ja, men allting lever ju i de olika ultrasgrupperingarna, så att om de fortfarande vänder så kan folk framför tvn säga vad fan de vill.
Det jag i alla fall syftar till, det är brassen Hernanes som firade stora framgångar och var en älskad profil i Lazio. Lämnar under uppmärksammade former för Inter. Kommer tillbaka till Stadio Olimpico i första matchen mot sitt gamla gäng. Så gör han två mål. Firar med sin karaktäristiska bakåtvolt. Det var ju hans målgest. Och efter matchen får han då frågan. Ja, du väljer ändå att fira mot ditt gamla lag och dina lagkamrater. Man ser i Hernanes ögon att han kommer på, ja, det kanske inte var så jävla bra, så att han säger men det var en ledsen bakåtvolt.
Har vi sagt några gånger, Sao Paulo spelar fortfarande i Hernanes, så att han är igång.
Hörrni, nu sätter vi punkt för dagens Toto Balotto. Nu tar vi en Pepsi och börjar ladda för klubblags VM-finalen mellan Bayern München och Big Mac Gignacs Tigres.
Underbart.
19.00 ikväll.
Ah, kör vi.
Här kommer Yngve Malmsten. Ciao Toto.